Jag bara säga en sak. Jag vill bara påminna om det. Jag tänkte på det igår. Igår så fick jag veta att en man hade slutat sina dagar här på jorden. Och han var ju, vi alla människor, så det var inget speciellt på det sättet, men han har varit väldigt använd av Gud. Han har varit ett föredöme för mig och för miljontals andra. Och faktum är att vad vi vet så finns det ingen som har lett fler människor fram till en personlig tro på Gud än just den här mannen, Reinhard Bonnke. Och kände jag vill bara nämna om honom. Jag har aldrig träffat honom. Jag har lyssnat till honom vid ett par tillfällen live och förstås som vi kan göra nu via internet många gånger. Men vi behöver tacka Gud för sådana människor. Vi sjöng här nu att så länge hjärtat slår så vill jag följa dig. Han är ett underbart exempel just på detta. Han dog, han var 79 år, skulle fylla 80 i början på nästa år. Men under 60 år så har han predikat evangelium om Jesus och sett faktiskt många tiotals miljoner människor, helt ofattbara siffror, som har gett sitt liv till Jesus på grund av att han har fått peka på honom. Och han har gjort det på ett sätt som inger otrolig respekt. Det har aldrig varit några affärer, aldrig några skandaler, ingenting. En helt vanlig tysk man, men som inte har varit tyst, utan som såg, jag har en uppgift. Och vi har redan talat om det, att varje människa har en uppgift, en av Gud given plan. Och det är så vackert när en människa hittar den planen och ger sig själv till den planen. Jag vill bara uppmuntra dig till att göra det. Det innebär kanske inte att du blir nästa Reinhard Bonnke, men det är inte det som är poängen. Poängen är att när vi är precis där Gud vill att vi ska vara, då blir det kanon. Tror du det? Amen. All right. Låt oss dyka in i predikan. Man brukar säga så här nu, jag har hört flera säga på sistone, julen är Jesus. Och då kan man ju fundera på vad menar man med det. Jag tror att om vi tänker efter lite grann så förstår vi att julen har ju ett budskap som inte handlar om gran eller mat eller julklappar eller ledighet eller så, utan det finns något annat som ligger till grund för det hela. Och faktum är att när man tittar över den svenska kalendern så ser man att alla de stora högtiderna med undantag av midsommar, de är direkt initierade av händelser i Bibeln. Bibeln har präglat vårt land och vår del av världen på ett sätt som många människor inte riktigt medvetna om. Men jul och påsk och pingst, de är alla de tre största högtiderna, och de är ju alla direkt relaterade till händelser i Bibeln. Och förra söndagen var ju första söndagen i advent, och vi talade lite grann om advent, som ju betyder ankomst. Och jag vill fortsätta lite grann på detta spår idag. Jag såg i Växjö hade SVT tagit sig för att intervjua folk på stan om advent. Och vad vet du om advent? Och utav alla de som de frågade så var det en äldre, med betoning på äldre, dam som kunde ge besked om vad advent egentligen är. För de andra, de försökte lite med glögg och ljus och så här, va. Någon kunde komma fram till att ja, men det är ju före jul. Men advent, som man har firat i långt mer än 1000 år, det är en förberedelsetid inför en ankomst. Och vi talade som sagt om detta. Vi sa att det finns ovedersägliga bevis på att Jesus som historisk person har funnits. Och många som förstår sig på det bättre än du och jag, de säger också att Jesus dog, precis som Bibeln berättar, på på korset. Det är inte bara Bibeln som är en källa på det, utan det finns också andra historiska källor. Och många hävdar också att Jesus uppstod ifrån de döda. Och det är så att säga förutsättningen för att vi ska kunna sätta någon tilltro till honom. Men då talade vi om det faktum att Jesus har kommit, men också det Bibeln är väldigt tydlig på, att Jesus kommer att komma en gång till den här jorden. När Jesus kom första gången så var det en förberedelse för hans ankomst. Det fanns en man som hette Johannes, och vi ska närma oss honom idag igen, som var släkt med Jesus, och hans kallelse, hans uppgift, det var och bereda vägen. Det är därför vi sjunger bered en väg för Herren. Just för att det var Johannes uppgift. Och han gjorde den uppgiften. Han fullföljde den uppgiften. Men när Jesus ska komma tillbaka. Och det vet inte vi riktigt när det är. Men det finns mycket som pekar på att det ligger i en nära framtid. Därför att Bibeln har förutsagt det, men Bibeln har också förutsagt tecken som är förknippade med Jesu återkomst i den här jorden. Och kanske det största tecknet, det är staten och landet Israel. Och att Israel har blivit, har återuppstått som en nation. Det är ett stort och viktigt tecken som pekar mot att Jesus snart kommer tillbaka. Men då behöver också hans återkomst förberedas. Och det är det som vi som församling, vi som tror på Jesus, det är det som vi är kallade att arbeta med. Men nu vill jag ta det med till, inte till Jesu tillblivelse, men till Johannes tillblivelse. Johannes döparen som var släkt med Jesus, och som det var speciella omständigheter också kring hans tillblivelse. Inte lika speciella som med Jesu, men i alla fall. Så här gick det till. Zacharias och Elisabet, som var Johannes föräldrar, de led av att inte kunna få barn. Man brukar ibland tala om oönskade barn, och man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. En del säger att ja, men det här barnet är inte önskat, alltså så kan vi göra vad vi vill med det. Men om vi förstår vad Bibeln säger, så förstår vi att Gud önskar varje barn, för Gud har en plan med varje barn. Men på andra änden av skalan, så att säga, så finns de som ingenting hellre önskar än att få ett barn, men som inte kan få det. Och det är ett lidande som är avsevärt. Och det lidandet, det var Zacharias och Elisabet. För på deras tid var det så att det var mer än bara glädjen över att få barn, att se hur släktet går vidare, utan det handlade om försörjning på ålderns höst och så vidare. Det var väldigt konkreta saker som så att säga drabbade dem utifrån detta. Men en dag när Zacharias, som var präst, när han jobbar i templet, så står en ängel helt plötsligt där. Och Zacharias blir rädd. De flesta gånger när vi människor gör någon form av övernaturlig upplevelse, så antingen kanske vi inte har förväntat, eller också så kommer det med en sån kraft så att vi blir, den initiala reaktionen är rädsla eller fruktan. Det finns många exempel på det i Bibeln, och en del av oss kanske kan bekräfta det. Men den här ängeln säger: Zacharias, jag kommer till dig med ett budskap från himlen. Du ska få en son. Och den här sonen, han ska gå före Messias. Precis det som vi talar om, han ska förbereda vägen. Och detta är ju så mycket för Zacharias. I åratal har han och hans fru försökt. Det fanns inget IVF då, men de hade försökt allt som de visste om. Men ingenting hjälpte. Det fanns ingen liksom utsikt för dem att få barn. Så Zacharias reagerar med: är det omöjligt? Hur ska detta kunna ske? Men det blir precis som Gud har sagt. Och det är väldigt trösterikt, för om man hittar ett ord från Gud, om man får ett ord från Gud eller läser någonting i Bibeln, då kan man, precis som jag sa tidigare, man kan ta det personligt. Och man kan veta att Gud som sa det, han är också mäktig att göra det. Och Gud gjorde så att Elisabet blev gravid. Och så föds denne lille pojk. Det är ju märkligt, även de största män, de har kommit in i den här världen som fullständigt kraftlösa, höll jag på att säga. Men fullständigt oförmögna att ta vara på sig själv. Små bebisar. Så var det även med Johannes, som ju uppfattades av många som en väldigt kraftfull predikant. Men det började väldigt, väldigt litet. Och Zakaria ställer ju till med en fest. Självklart. Och på den här festen så profeterar Zakarias. Det vill säga, han talar ut över Johannes olika saker som han känner i sitt hjärta. Det kan man skulle kunna tänka att det är önskningar han har. Men jag tror att det var saker som den här ängeln delade med honom. Och som han kände det är viktigt att tala ut det här. Precis som när vi välsignade Dina här idag. Då talar vi ju ut det som Gud säger om Dina. Och på det sättet så blir det, så att säga, mer stadfäst. Är det ingen som kan hjälpa mig med ett annat ord på det här? Annars kommer jag grunna hela eftermiddagen. Etablerat. Tack Jan. Underbart. Och då säger Zakarias bland annat så här. Jag har redan läst en av verserna. Men han säger så här. Om Johannes. Och du barn, du ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och kom ihåg, det var Johannes uppgift. Men det är också din och min uppgift. Du och jag som tror på Jesus. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds stora barmhärtighet. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Jag tycker de här sista fraserna här, de är så underbara. En soluppgång från höjden. Om vi tar en vanlig soluppgång så kommer den ju inte från höjden. Den kommer ju nerifrån. Så det är alltså en annan soluppgång. Det är ett annat ljus som det handlar om. Än det vanliga ljuset. Och när Johannes sen började predika. Så en annan Johannes, nämligen aposteln Johannes, har relaterat till detta i första kapitlet i sitt evangelium. Och så säger han så här, det sanna ljuset. För han berättar om Johannes och säger, Johannes, han kom för att förkunna om ljuset. För det sanna ljuset som kom ifrån himlen skulle nu komma i världen. Och det är här vi möter detta som vi sa, att julen är Jesus. Vi förknippar julen med ljus och vi är jätteglada över möjligheten att få lysa upp det här mörkret. Det är ju värdelös årstid om man tänker rent, ja, som den här dagen. Hur bra är det på en skala? Det är ju nere på minus fast det är plusgrader, va? Men därför tackar vi Gud för ljuset och möjligheten att få tända ljus. Och vi tände, jag menar, det första jag gjorde i morse när jag gick upp, så gick jag och tände lite stjärnor i fönstret och ljusstakar och grejer. Och det gör det hela lite lättare. Ljus är någonting väldigt, det är ett väldigt starkt mänskligt behov. Jag läste att depressionerna ökar på under vinterhalvåret. Därför att vi, många stiger upp när det är mörkt, åker till jobbet, det är fortfarande mörkt, sitter inne hela dagen och sen blir det mörkt och så åker man hem igen och man får alldeles för lite ljus. Vi människor klarar oss inte utan ljus. Växterna klarar sig inte heller utan ljus, inte djuren heller. Hela den här världen är beroende av ljus. Och ljus kan man förstå på många olika sätt. Vi kan förstå det som den fysiska verkligheten. De här, vad det nu än är, det kommer jag inte ihåg, för jag har förträngt allt jag lärde mig i skolan på det ämnet. Men vi kan också förstå det i en annan bemärkelse, i flera andra bemärkelser. Men vi kan förstå det i en andlig bemärkelse. Och det är förstås det, eftersom vi är kyrkan, så är det naturligt att anknyta till det. Och här säger Zacharias då om sin son: en soluppgång från höjden ska besöka oss. Jag tycker det är så härligt där. Kan man tänka sig något mer om vi tänker på den vanliga soluppgången som går upp? Jag menar, det är hur långt bort som helst. Men ändå så kan vi se det, vi kan få del av det. Men solen går ju sin bana, fast egentligen är det jorden då. Jag vet det. Men alltså, det är väldigt opersonligt. Men här står det om en soluppgång som ska besöka oss. Helt plötsligt, det som var långt borta, det kommer väldigt nära. Det kommer på besök. Jag tänker att den här dagen, så Jesus, som då säger om sig själv: jag är världens ljus. Han har kommit för att besöka oss här, på den här platsen. Därför att han gav, redan innan han lämnade den här jorden, gav han ett löfte och sa: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och dessutom sa han: om två eller tre av er kommer tillsammans i mitt namn, då kommer jag vara där, rakt in i eran gemenskap. Så Jesus kommer för att besöka oss, soluppgången från höjden. Han är här den här dagen. Och han vill lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Vad betyder detta? Ja, jag tror att ibland kan vi uppleva lite till mans svåra situationer, jobbiga perioder. Som jag nämnde, så är depression mer och mer verkar bli en folksjukdom i Sverige. Alldeles oaktat detta så drabbas vi av saker och händelser som frestar på, som gör att det känns som att man lever i skuggan av döden. Kanske när man mister nära anhörig. Det känns som det finns mörka perioder. Man ser liksom inte det beryktade ljuset i tunneln eller någon framtid egentligen. Det är ett kompakt mörker som vill lägga sig över. Men då säger Zacharias så här, och jag tror att det ytterst sett är Gud som vill förmedla det här till oss. Att den här soluppgången som besöker oss, den kommer att lysa över oss även när vi är i mörker och när vi är i dödsskugga. Men jag vill göra, och det ordet vill jag ge till dig idag, men jag vill också peka på en annan dimension utav detta. Nämligen det som Bibeln säger, att en människa utan Gud är en människa som definieras som förlorad. Det är en människa som har döden att vänta. Och döden inte bara i form av en fysisk verklighet, utan döden i form av att vara skild ifrån Gud. Faktum är att en människa utan Gud är ju per definition skild från Gud. Man behöver göra någonting för att få gemenskap med Gud. Vad är det man behöver göra? Ja, det är det som han har talat om lite tidigare här. Så vi måste se, vad är det han säger? Han nämner två olika saker. Han säger så här: du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Bibeln är tydlig med och säger så här: alla människor har tappat bort Gud. På grund av ett initialt avbrott i gemenskapen så har vi alla människor fötts in i ett liv som är skilt ifrån Gud, som är skilt ifrån hans originalplan, alla de välsignelser som vi talade om här tidigare och så vidare. Och därför så behöver vi människor, vi behöver bli räddade. Och julens budskap handlar faktiskt om denna räddning. Ja, men jag trodde det var påsken som gjorde om det. Jo, men julen är en förutsättning för påsken. Utan jul kan det inte bli någon påsk. Varför? Därför att påsken talar om hur Gud offrar sig själv för oss människor. Hur Gud ger sitt liv, bokstavligt talat, på korset för att rädda oss människor från döden. Han går i döden för oss människor. Gud gör det i Jesus Kristus. Men så, precis som vi nämnde, så uppstod han igen från de döda. Men för att Gud ska kunna göra detta så måste Gud bli människa. Och det är det som händer vid julen. Och det där kan man ju grunna på tills man blir gråhårig eller ohårig eller vad man vill. Men det går inte riktigt att intellektuellt förstå vad det handlar om. Men man kan tro på det. Därför att det är det som är Bibelns klara bud. Johannes, vi citerade det förra söndagen. Johannes säger så här: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Av sammanhanget framgår att han talar om Jesus. Och han säger att Jesus var Gud. Och Gud blev människa. Johannes uttryckte det så här: ordet blev kött, ordet fick en kropp och bodde ibland oss. Och det var detta som julen ger oss. Att Gud blir människa. Och där avkommer också frälsningen. Och frälsningen, eller räddningen. Frälsningen är ju ett känt bibliskt begrepp. Men det betyder egentligen att bli räddad. Eller det kommer från ett ord som heter frihalsad. Som är ett gammalt begrepp. Men som handlade om slavar som var bundna, men när de blev friköpta så togs den här bojan bort ifrån dem. De blev frihalsade, de blev befriade. Och det är precis det som frälsningen, Guds räddning, ger oss människor. Och det är där som förlåtelsen är avgörande. För förlåtelsen lyfter bort det som skiljer oss från Gud. Det lyfter bort det. Djupast sett läggs det på Jesus på korset. Det gjorde det för väldigt länge sedan. Men vi behöver ta en ställning till det. Vi behöver säga ja, tack. Vi behöver förstå och lämna över till Jesus allt det som skiljer oss ifrån honom. Men varför skulle då Gud göra detta? Ja, jag vill gå tillbaka till samma bibelord igen. Du ska ge hans folk kunskap om frälsning med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Där har du den absoluta förutsättningen, den absoluta grunden för både jul och påsk och pingst. För hela Guds gärning genom hela världshistorien, det är att Gud älskar. Gud älskar människor. Vi säger ibland att vi älskar pizza och makaroner och falukorv och liksom vi älskar sommaren och vi älskar alla möjliga saker älskar vi. Men om vi frågar Gud, vad älskar du Gud? Då kommer han med nödvändighet säga: jag älskar människor. Han älskar dig. Gud älskar dig. Det var Guds kärlek till dig och mig som fick honom att offra sig själv. Men innan det så var det Guds kärlek som fick honom att komma hit till den här världen. Om vi för ett ögonblick tänker oss in i Guds situation. Jag vet att det är omöjligt. Men vi gör det i alla fall. Vi har ju blivit begåvade med en fantasi. Bibeln säger om Gud att han kan allting, han vet allting, han är överallt hela tiden. Han är allsmäktig, allestädes närvarande och allvetande. Och han är i himlen. Himlen som är fullkomlig, allt är perfekt, det fattas ingenting. Obeskrivligt bra tillvaro. Men så lämnar Gud allt detta. Han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palats. Ja, det är ju Hugo Sion, din konung att möta, eller hur? Då känner vi igen de fraserna. Vad driver honom? Att byta ut en perfekt tillvaro. Ge upp allting och komma hit till den här världen. Och komma i just allt av det mest maktlösa och ömtåliga som finns. En nyfödd bebis. Vi förstår att det är en ganska drastisk förändring. Men det som driver Gud till detta, det är hans kärlek. Kärleken till människan. Även fast det var människan som hade vänt sig bort från Gud. Även kanske fast du sitter här idag som säger, men jag är inte intresserad av Gud. Jag klarar mig bra i alla fall. Det var lite kul med, jag hörde om en person som för bara några veckor sedan sa så här: jag är inte intresserad av Gud, jag har det bra i alla fall. Men nu har han tagit emot Jesus som sin frälsare. För han kände att han måste få sin synd förlåten. Men det var Guds kärlek till dig, oavsett om du tror på honom eller inte, som drev honom till att lämna allt för att du skulle få allt. Det är stort alltså. Och allt detta det materialiseras, så att säga, eller blir konkret i julens budskap. Jag tror att nästan alla som är här idag, vi känner igen det som kallas för lilla bibeln, den mest citerade troligtvis bibelversen och mest välkända bibelversen, Johannes 3:16. Men den talar precis om detta. Den säger: Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom, det vill säga på sonen, på Jesus, inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Det finns alltså ett sätt att undgå att bli förlorad. Det finns ett sätt att kliva ut från dödsskuggan, att kliva ut ifrån mörkret. Inte bara det här temporära mörkret som vintern innebär, eller det temporära mörkret som kanske en jobbig upplevelse skapar i våra liv, utan det riktigt kompakta och eviga mörkret. Det finns en möjlighet att få kliva ut ur det. Och då får man det Bibeln kallar evigt liv. Och evigt liv, vad är det? Ja, det handlar ju förstås om att det är en lång tid, förstår vi allesammans. Men det är inte det som är poängen med det eviga livet, utan det är att det är ett liv tillsammans med Gud. Det som vi var ämnade för, det som vi är skapta för, att få en gemenskap med Gud. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen. Det är det jag kände var min uppgift den här dagen. För dig som kanske inte har hört det här innan, eller hört det på det här sättet, men också för dig som har hört det hur många gånger som helst. Därför att det här är själva grunden för mänskligt liv. Det här är själva grunden för varför vi är här och så vidare. Det är att Gud har kommit med frälsning till den här världen. Med förlåtelse för deras synder. När vi tänker på förlåtelse, så kanske det första vi tänker på är de som vi behöver förlåta. Och då är vi oftast inte så, vi är inte så sugna på det. Därför att vi tycker ju att vi har rätt. Och det är mycket möjligt att vi har rätt. Högst troligt har ju jag rätt. Jämt. Men Om vi bortser från det, att vem som hade rätt och vem som hade fel, så är vi ändå inte så sugna på det, därför att vi känner att rätt ska vara rätt, och jag känner mig förorättad här, och sannoliken vill jag egentligen, ja, eller ännu värre. Men när vi kan se det som Bibeln säger, nämligen att Gud har förlåtit oss. Ja, men jag har ju alltid levt ett reko liv och försökt att sköta mig, och jag har till och med, ja. Men det var inte riktigt det som är grejen här. Utan grejen är, om jag får, det blir ett dåligt uttryck med grejen. Men saken är den att det inte vad vi har gjort eller inte gjort som skiljer oss från Gud. Utan vi har alla hamnat fel. Och det enda som kan upprätta oss och få oss att hamna rätt, det är förlåtelsen som Gud erbjuder i Jesus Kristus. Två veckor kvar till jul ungefär. Hur går det med förberedelserna? Ligger ni i takt, känner ni? Före, efter? Panik. Men jag skulle vilja säga, när du förbereder nu för jul, för det är alltid bra att förbereda. Förberedelse är av Gud. Det är bättre att förbereda än att inte förbereda. Men när du nu gör det, så vill jag att du inte bara förbereder och städar huset. Att inte du bara förbereder och sätta in granen och hänga upp pyntet och koka skinkan och de här tusen grejerna som vi förknippar med jul och som är jättehärligt. Utan jag vill att du också funderar på, behöver jag förbereda mitt liv så att Jesus kan komma i mitt liv? Så att Jesus känner sig välkommen i mitt liv. För jag tror att utifrån det du har hört idag och hör idag, så kan du känna dig ganska trygg i att han vill komma. Han är till och med angelägen om att få komma till dig. En del säger att det finns inget värre än objudna gäster. Och ibland får man oväntat besök. Men tänk vad härligt när Jesus knackar på ditt hjärtas dörr, om du har förberett. Om du kan säga, vad härligt, välkommen in till mig. Du är efterlängtad. Det blir fantastiskt bra. Men när du nu förbereder dig inför jul, så behöver du veta och ha den stora bilden klar för dig. Allt det här, det handlar om Guds plan med oss människor. Det handlar om Guds väg för att vi ska få komma tillbaka till honom. Det ena leder till det andra. Häromdagen så var jag på ett äldreboende. Hade en andakt och sjöng lite julsånger. Och så var Ulla Granström med och delade lite grann. Och då blev jag bara påmind om en julsång som vi hade ju 1000 julkonserter tidigare i livet. Och en sång som vi alltid sjöng varje år. Och nu hade jag tänkt att Samuel skulle komma här idag och sjunga den här sången. Men jag känner jag ska göra ett försök på den. Och många av er känner igen den. För den här sången sammanfattar väldigt mycket av det jag vill förmedla den här dagen. Så jag vill sjunga den för dig, och sen ska vi också bjuda in och be för dem som vill ha förbön här idag. Lyssna på de här orden, och som sagt, om du känner igen sången får du gärna hjälpa mig. Faktum är att jag skulle uppskatta om du hjälper mig. Thank you.
kom inte hit för att ligga i en krubba. Han kom inte hit för att bo i ett stall. Han kom inte hit för att få guld och myrra. Hans uppdrag det var större, det gäller dig och mig. Priset var det högsta, han offrade sig. Han kom inte hit för att gå på vatten. Han kom inte hit som en stjärna i natten. Han kom inte hit för att stilla stormen. Hans uppdrag det var större, det gäller dig och mig. Priset var det högsta, han offrade sig. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors för dig och mig det var. Låt oss nu ge honom vårt ja. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors. Han led och tog för oss döden han nu besegrat har. Han evigt liv oss ska. För att ge oss en högtid. Han kom inte hit för att vi skulle få gåvor. Han kom inte hit för att öka kommersen. När hans uppdrag det var större, det gäller dig och mig. Priset var det högsta, han offrade sig. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors. För dig och mig det var. Låt oss nu ge honom vårt ja. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors. Jag tog för oss döden han nu besegrat har. Han evigt liv oss gav. Vad hjälper det om Jesus tusen gånger hade fött i Betlehem, men aldrig i vårt hjärta. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors. För dig och mig det var. Låt oss nu ge honom vårt ja. Han kom för ett kors, ett grovhugget kors. Han led och tog för oss döden han nu besegrat har. Han evigt liv oss gav.
Så stå upp tillsammans. Fader i himmelen, vi vill tacka dig för din fantastiska gåva till oss människor. Att du lämnar härligheten, himlen, allt det som är förknippat med fullkomlighet och härlighet, och du gör det för att söka upp och rädda oss människor. Vi alla förlorade utan dig, Herre, men på grund av din stora gåva, på grund av ditt offer, att du kommer hit till den här världen, att du lider och dör för vår skull, så finns det räddning för varje människa. Hjälp oss, Herre, att vi inte tappar bort det mitt i vardagsbestyren eller i helgfesterna, utan att vi förstår vad livets mening finns att hämta någonstans. Och hjälp oss också så att vi alla kan säga vårt ja till detta och ta emot det. Vi ber om det i Jesu namn. Skulle du vilja be tillsammans med mig, och bara be, du kan be efter mig. En bön som välkomnar Jesus in i våra liv. Verkligheten av honom. Det är nämligen allt som vi behöver göra. Det är allt som vi kan göra. Det är att acceptera hans offer, hans räddning, hans förlåtelse. Som du vill, så är du välkommen och bara be med och säga så här: Jesus Kristus, jag tackar dig att du kom hit för min skull. Du lämnade allt, du gav upp allt för att rädda mig. Jag vill tacka dig för det. Och jag vill ta emot det. Jag tar emot din förlåtelse. Jag tar emot din räddning. Jag vill följa dig, Jesus. Jag vill ha din plan för mitt liv. Från den här dagen och resten av livet. Tack, Jesus, att du är verklig. Bli verklig för mig, Jesus. Tala till mig, Jesus. Hjälp mig, Jesus. Rädda mig, Jesus. I Jesu namn. Amen. 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 Varsågod och sitt ner en liten stund till. Vi går mot avslutningen av den här gudstjänsten. Och det har varit en förmån att få ha dig här och få tala Guds ord till dig. Men innan vi avslutar, så vi ska be lovsångsteamet att kliva fram här på en gång. Innan vi avslutar så gör vi alltid så i den här församlingen att när vi möts på söndagen, då vi har redan bett för olika förbönsämnen. Vi vill också be en bön för dig som säger: jag är i behov av hjälp. Jag skulle gärna vilja få stöd i förbön. Jag behöver läkedom till min kropp. Jag är i en tuff situation just nu. Jag vet inte riktigt. Jag står i vägval och så vidare. Vi människor är ju alla i de situationerna från tid till annan. Och då vill vi gärna be en bön för dig och tillsammans med dig. Och bara tro Gud om att han ska komma med sin hjälp just i din situation. Ibland gör vi så att man kommer fram här och vi gör det lite mer handgripligt. Den här dagen så tror jag vi bara gör så här enkelt, att om du skulle vilja vara inkluderad i den här förbönen för ett behov i ditt liv, eller om du kanske bad den här bönen, vi bad tillsammans, om du bad den för första gången, då kan du också lyfta din hand som ett tecken på att du behöver och vill ta emot det från Jesus. Så är det någon som vill vara inkluderad i förbönen, nu är tillfället. Amen. Jag ser flera händer, underbart. Gud välsigne var och en. Du ska veta att där du sitter så kanske du tänker: ja, jag är bara en här bland många i kyrkan och det är inget speciellt med mig. Men Gud är hos dig. Gud vet precis din situation och Gud är så angelägen. Så låt oss bara be tillsammans för alla de som lyfter sina händer just nu. Fader, jag vill bara be namnet Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. Det är namn som är som en nyckel som öppnar upp omöjliga situationer. Som är nyckeln också som löser ut all kraft, välsignelse och hjälp som finns i himmelen. Jag ber i det namnet för var och en som lyfter sin hand, Herre. Jag tackar dig för just nu kommer du till var och en av dem. Din hjälp är där, Herre. Din kraft är verksam. Din nåd gör, Herre, det inte människor kan göra. Jag tackar dig för att du kommer med ditt liv, Herre. Du kommer med läkedom. Du bara talar ord som löser ifrån varje band och boja. Jag ber, Herre, att den som kom hit med ett behov ska gå härifrån och veta att jag har en Gud som möter mina behov, som fyller de hål som finns i mitt liv. Jag tackar dig, Herre, för din kraft som är verksam nu och som kommer att gå med oss var och en utifrån den här kyrkan, in i vardagen. Jag tackar dig, Herre, för det ord som du har gett oss den här dagen, att det ska också följa oss, att du, helige Ande, ska påminna oss om detta fantastiska, detta vackra, att en soluppgång från höjden ska besöka oss och lysa över oss om vi sitter i mörker och dödsskugga, och styra våra fötter in på fridens väg. Amen. Ja, nu känner jag att jag skulle vilja predika en liten stund till om att styra fötterna in på fridens väg. Men du kan ju bara tänka på det ordet när du går hem. Så fantastiskt, va? Att vi får gå på fridens väg. Amen. Så vi ska alldeles strax avsluta. Men jag skulle ju nämna någonting om Albanien. Som jag tror att ni har hört så... Vad är det nu? En och en halv vecka sedan, kanske, ungefär. Så var det en kraftig jordbävning flera som det alltid är då, i Albanien. Ganska centralt i Albanien, och det var många som blev drabbade utav den här jordbävningen. Man räknar med att det är ungefär 2000 familjer som har förlorat sina hem, och 50 som dog i själva jordbävningen, och hundratals som är skadade förstås. Här ser du bara ett litet exempel på detta. Det finns mycket att säga om detta. Ett sätt att förstå situationen är ju att det är ganska annorlunda där nere. Det är inte så att det finns försäkringar, eller om det finns så har de flesta inte råd med de försäkringarna. Det finns inte ett socialt system uppbyggt som kan garantera, som vi är vana vid, att händer det någonting, ja men då kommer ju alltid något att träda in. Så är det inte där nere då, utan man är ganska utlämnad. Men däremot så finns det ganska många församlingar i Albanien som just nu gör ett fantastiskt arbete, som arbetar dag och natt, som har berett husrum åt många, som har rest upp tält åt dem, som förser dem med kläder, som lagar mat till människor som är drabbade och så vidare. Och flera av de här församlingarna känner vi. De är så att säga våra systerförsamlingar där nere. En del av oss har varit många gånger i Albanien. När jag fick nyheterna om jordbävningen så ringde jag upp några av pastorerna och pratade med dem, och alla var redan i full gång, och det var ju bara, ja, det hände på natten och jag ringde på förmiddagen vid 9-10 började jag ringa, så det var ju, man visste ju inte ens omfattningen av det eller någonting, men alla var redan i full gång med att hjälpa människor. Och sen har de jobbat med detta, de skickar bilder på folk och på raserade hus och så vidare. Och vi känner, vi skulle vilja hjälpa dem i det här arbetet. Det är ju så nu för tiden att så länge media är på plats så finns det en allmän, alltså en angelägenhet, och man, folk blir engagerade. Men så fort tv-kamerorna försvinner därifrån så är de ju någon annanstans och påminner oss om någonting annat. Och då är kanske den tuffaste tiden, och det är den som de går in i just nu nere i Albanien. Så om du skulle vilja ge en gåva så kommer vi att skicka den absolut oavkortat och direkt ner till de här våra vänner i Albanien. Vi vet att de kommer att använda det på ett fantastiskt bra sätt. Det finns inga mellanhänder, det finns ingen administration, ingenting sånt här som kostar jättemycket pengar ibland när man ger. Utan allt kommer att gå pang rakt ut till dem som behöver det där nere. Och då gör vi så att vi låter de här offerhinkarna gå runt en gång till. Och du vill lägga en kontantgåva. Men du kan också swisha. Det finns nummer, kommer upp här. Toffe hjälper oss med det. Och då vill jag, då bara ber jag dig att du skriver Albanien på meddelandet där, så vet vi att det gäller just det, att inte det var en del av den andra insamlingen vi gjorde. Tack så jättemycket. Det här är fullständigt frivilligt som det mesta. Men vi är jätteglada och tacksamma om du säger jag kan bidra med några hundra. Det är snart jul också i Albanien. Och det är många som kommer att få fira en väldigt annorlunda jul där. Men vi kan göra det lite lättare och lite ljusare för dem. Så Gud välsigne dig och Gud välsigne den här gåvan. Vi ber lovsångsteamet att sjunga en sång under tiden som vi gör den här insamlingen. Så vill jag bara tacka för mig, och sen kommer den här eminente personen som sitter vid pianot. Han kommer och ger dig lite värdefulla upplysningar här alldeles mot slutet. Så stanna kvar så att du får del av det också. Gud välsigne dig.
Tack, tack Jesus. Så du kom hit idag, och en underbar gudstjänst tycker jag. Jag vill påminna om att nu så är det väl fika som vanligt efter gudstjänsten borta i B-huset. Det är i den riktningen, du som inte är van vid våra lokaler, så är det i den riktningen i vår skolmatsal kan man säga. Så är det café där efter mötet. Sen ska vi påminna om att det är en tjej som heter Emma som vill pålysa någonting här. Jag kan välkomna Emma fram, en stor applåd.
Alltså jag ska fatta mig jättekort, men det är ju så här att Mathjälpen är ju igång varje vecka, och den 18 december så ska vi ha en julfest. Och egentligen så skulle Evelina och Joel ha stått här, men de är ju på resande fot, så jag har fått förtroendet. Men vi skulle behöva ha eran hjälp här, för att vi har tänkt att det är redan igång. Föräldrarna har fått önska till sina barn vad de önskar sig i julklapp. Det får kosta mellan 200-300 kronor. Och så har de fyllt i ett papper och lämnat in till oss. Och nu så undrar vi om ni skulle vilja vara med och ta ett sånt här kuvert. I det här kuvertet så finns all info du behöver ha. Det står vad barnet heter, vad det önskar sig, vilken ålder och så vidare. Det står även att ni ska slå in paketet och sen så ska ni fästa en etikett. Allt det här ligger i kuvertet, etiketter och sånt. Det behöver ni inte tänka på. Men inslagspapper, det får ni fixa själva. Men slå in ett paket till barnet. Och sen så ska ni då, ni kan lämna det till mig här nästa söndag förslagsvis. Glöm inte etiketten, för här står ett nummer så att jag vet vilken påse det här ska in i. Vi har många som kommer till Mathjälpen. Och jag hade inte tänkt att berätta, men jag tänker göra det ändå. Därför att det passar till det du predikar om. Jag var där för ett tag sedan. Och inkommer en kvinna som, hon var ganska påverkad och hon var upprörd. Hennes barn är omhändertaget. Alla barn är inte omhändertagna, men där det finns missbruk med, där är barnen omhändertagna. Men även de föräldrarna önskar ju att kunna ge sitt barn någonting. Kanske till och med ännu mer. Och hon var upprörd, för det här barnet hade inte hört av sig när hon fyllde år, och hon var ledsen för det. Och jag stod och blev lite irriterad. Jag kände liksom, ja, det var väl kanske felvinklat att hon skulle vara irriterad på det här barnet liksom. Men hon var det i alla fall, och sen så började hon liksom vara, egentligen spygalla över Anna-Greta som var där också, och var lite personliga påhopp på henne så där, lite obehagligt. Och jag stod och blev riktigt irriterad. Jag kände att här är vi på våran fritid och packar påsar liksom, och så kommer man in så här, nej, jag ska nog ta det här med Evelina och Joel, det här är inte bra. Men sen när hon hade gått så frågade jag Anna-Greta, jag bara, hur känns det liksom? Och jag tänkte ju att där kunde vi ha ett litet självömkansparty. Vad hemskt det här är. Men Anna-Greta direkt, hon började berätta vad den här kvinnan har varit med om. För hon visste hela hennes historia. I hennes värld, det berörde inte henne vad det hon sa. För hon visste var hon kom ifrån. Och det var sånt, och Gud sa till mig igen att Emma, du måste älska dem. Du måste älska dem. Det räcker inte att du står här och delar ut mat, du måste älska dem. Och Guds kärlek går över, de har verkligen inte gjort allt perfekt. Men det har inte vi heller från hela vägen, förstår ni vad jag menar? Det enda som skiljer mig ifrån de som kommer dit, det är ju Gud. Är ni med? Den pojken finns med här, hennes pojke. Är ni med? Det är den typen av barn som vi köper till. Och det är en stor ära faktiskt att vi får göra det. All info finns. Är något oklart så finns mitt nummer. Det är bara att ringa. Och kan man inte lämna här nästa söndag så kan man komma till mejeriet eller hem till mig under veckan. Det löser vi. Bara ring. Men jag hoppas att ni är med och att vi kan göra den här julen. Jo, det måste jag, förlåt. När vi slår in paketet, barnen kommer ju att tro att det är från föräldrarna. Det kommer inte vara så här god jul från Mathjälpen. Utan det här är från föräldrarna till sina barn. Det är en viktig poäng. Det är liksom, ja, men det är ett sätt för oss att visa att vi faktiskt älskar dem. Och bryr oss om det de bryr sig om. Ja, tack.
Härligt. Nästa söndag så är det familjegudstjänst här. Kan du säga familjegudstjänst? Bra, då missar du inte det. Så kom nästa söndag. Annars så fortsätter också söndagsmötena som vanligt och gudstjänster fram över jul och nyår och hela alltihop. Så kom och ta del och få ett gudsord i veckan, det behöver du. Gud välsigne dig.